Assalamu alaikum. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah fahuwa al-muhtad. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Vi ska idag, inshallah ta'ala, börja en liten serie och gå igenom fiqh. Där vi ska gå igenom salah för det mesta. Och även andra bestämmelser. Och jag har tänkt mycket på vilken bok vi ska gå igenom. Det ska inte vara för svårt. Det ska inte vara för lätt. Men som våra ulema alltid har gjort, har de börjat med lätta böcker. Och sen jobbar man sig uppåt. Som jag sa, det finns de som har skrivit tusentals sidor om wudu. Men det är inte så vi ska fördjupa oss. Utan vi ska ta kunskapen på ett lätt sätt. Och vi börjar med de böcker som våra ulema brukade börja med. Och de böcker som våra ulema brukar rekommendera att man ska börja med. Så jag kom fram till denna bok, en väldigt bra bok. Sharh Kitab Adab Mashi ila Salah av Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Boken heter egentligen Kitab Adab Mashi ila Salah. Boken handlar om hur man ska, den heter så, fast egentligen den som har förklarat boken, Sheikh Abdul Mahsin, säger att vi vet inte riktigt var namnet kommer ifrån. Men namnet är förmodligen taget från det första kapitlet i boken, som heter just så. Det heter just Adab Mashi ila Salah. Etiken som man ska ha när man går till bönen. Men att författaren har gett denna boken denna namn stämmer nog inte. Utan Allah har det. Det är en lätt bok i fiqh. Och handlar då om hur man ska be och betala zakat och fasta. Det är det som den här boken tar upp. As-salah och zakat och fasta. Den tar inte upp at-tahara, renlighet. Och den tar inte upp hajj. Hajj, för att Allahu a'lam, det är ett så stort ämne att det skulle bli en större bok än den här. Så det finns kanske en särskild bok för den. Tahara, renlighet. Sheikh Abdul Mahsin säger i förordet till boken att han förmodligen inte tar upp det, för att han redan har gått igenom det i en annan liten bok. Shurut us-salah heter den. Villkoren för bönen. Och den boken har vi faktiskt läst väldigt mycket ifrån. Och det är när vi gick igenom viktiga lektioner som finns på hemsidan. Viktiga lektioner för den muslimska umma. Jag tror det är 14 lektioner. Och då har vi gått igenom bönens villkor, bönens obligatoriska moment, bönens pelare och wudu och rusul och så vidare. Så den här boken börjar direkt på att gå till moskén, be i moskén och sen hur man ska be och så vidare. Och just de här frågorna som jag märker ofta kommer upp. Det här med bönen, om man har gjort ett fel i bönen, salat al-jama'a och så vidare, hur man ska be med en imam. Och det finns många sådana här frågor som dyker upp, och han, mashallah, sheikhen förklarar väldigt bra i den här boken. Och som vi sa, boken är väldigt kort och den är skriven av Muhammad ibn Abdul Wahhab, som dog för ungefär 300 år sedan. Och den är förklarad av vår sheikh, Sheikh Abdul Mahsin al-Abbad al-Badr, som är den kunnigaste personen i Medina idag. Och en av de kunnigaste på jorden, utan tvekan. Och sheikhen är ma'ruf. Och det var den sheikhen som jag mest studerade med i Medina. Satt med honom 6 dagar i veckan. Och gick igenom Abi Dawud. Och mycket från Tirmidhi. Och sheikhen, mashallah, är väldigt aktiv. Han har 6 lektioner i veckan. 6 lektioner i veckan. Och lär ut i jamia, i skolan. Gratis. Fisabilillah. Och även i moskén, självklart, är gratis. Sheikhen, mashallah, är väldigt, väldigt kunnig. Mashallah. Och väldigt seriös och mashallah. Han är ma'ruf liksom. Sheikh bin Baz satte honom som, vad säger man, vice rektor för Jamia Islamia i Medina. Och sheikhen är ma'ruf liksom. Väldigt kunnig och väldigt Yani, han bryr sig inte mycket om det här livet utan jobbar för nästa liv. Så Sheikh Rahimahullah börjar då med att säga bab adab al-mashy ila salat. Hur ska man då ta sig till moskén? Vad ska man ha för etik när man går till moskén? Och så här kommer det funka. Vi läser först det lilla stycket som är skrivet av författaren. Och sen läser vi förklaringen. Och ibland lägger vi också till en förklaring från någon annan lärd. Eller tar upp exempel och liknelser från det som vi ser och vet och så vidare. يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة. Sheikhen säger, det är rekommenderat för den som går ut till moskén att han gör det i ett rent tillstånd, att man gör wudu hemma. بخشوع, på ett ödmjukt sätt. Baserat på profetens uttalande sallallahu alaihi wasallam, om någon av er gör wudu så ska han göra det på bästa sätt och sen gå eller ge sig ut till moskén utan att sätta ihop fingrarna så här, fingrarna med varandra, vad säger man, knäppa fingrarna eller? Den personen är i bön. Är det personen som gör wudu hemma? Det är hadith, han gör wudu hemma och ger sig ut till moskén utan att knäppa fingrarna, sätta ihop fingrarna, är i bön, han är i salat. Sheikh Abdul Mahsin säger, från den etik man ska ha när man går till moskén är att man gör wudu i sitt hem och sen ger man sig ut till bönen ödmjukt till Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska inte vara rafil, frånvarande, och inte heller sysselsatt med onödiga saker, utan man ska vara sysselsatt med att gå till moskén. Det ska vara en smål. Denna hadith finns i Musnad Imam Ahmed. Och det finns svagheter i kedjan. Men han säger att det finns andra hadither som stärker denna hadith. Vad menas med att personen som då gör detta är i salat? Alltså även på väg till bönen är han i salat. Yes, han får belöningen av att han är i salat. Och därför är det också viktigt att man är fokuserad, att man inte sysselsätter sig med annat. Ja. Och här finns då ett förbud från att sätta ihop fingrarna så här. Och Sheikhen säger, om förbudet har nämnts gällande att gå till bönen, då är det ännu mer förhatligt att göra det i bönen så här. Och det finns hadith också att man inte ska göra det i moskén. Men Allahu alam, det finns de här haditherna som vi sa, det finns lite frågetecken kring dem, vissa är svaga och så vidare, men inshallah de är godtagbara. Men det finns andra autentiska hadither i Bukhari och i Muslim, som till exempel hadithen där profeten alaihi salam skulle göra sahu, alltså sujud sahu. Han hade gjort ett fel i bönen och det var en man som heter Dhul Yadin, en sahabi som var känd för att ha lite längre händer eller armar, påminner profeten om att det han hade gjort, han hade gjort ett fel i bönen. Så i alla fall, hadith nämner, och det finns i Bukhari och Muslim, att profeten sallam satt ihop fingrarna i moskén. Så hur förenar man mellan haditherna? Vissa lärde sig att det som är förhatligt är att om man gör det här i salat så tyder det på att man inte bryr sig om bönen, man tänker på annat och så vidare, man leker i bönen. Men profeten gjorde det inte i bönen utan utanför bönen. Okej? Allahu alam. Så vissa säger att det är det som menas, att man ska inte sitta så här och sysselsätta sig med annat. Det är allting onödigt, utan i moskén och i salat så är man fokuserad. Man är där för Allahs skull. Allahu alam. Men många säger att det är ogillat. Det är makro att sitta så här i moskén, och när man går till moskén också att ha händerna så här. Okej? Och sen säger han, och när han går ut från sitt hem så säger han, när han går ut till sitt hem för att gå till bönen eller för att gå ut överhuvudtaget, så säger han, Bismillahi amantu billah. I'tasamtu billahi. Tawakkaltu ala Allahi. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika min an udhil. Aw an adil. Aw udhil. Aw azal. Aw uzal. Aw adlim. Aw udhlam. Aw ajhal. Aw yujhal alay. Så han går ut till moskén. Eller går ut överhuvudtaget. Så är det rekommenderat att han säger Bismillah, amantu billah, jag tror på Allah. I'tasamtu billah, jag håller fast vid denna tron på Allah. Jag förlitar mig på Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Och Allah, jag söker skydd hos dig från att vilseledas eller vilseleda andra. Från att begå misstag eller att misstag ska begås mot mig. Från att förtryckas eller förtrycka andra. Från att bete mig dumt eller att andra ska bete sig dumt mot mig. Och Sheikh Abdul Mahsen säger att vad som här menas är att man ska göra denna åkallan när man går ut från sitt hem, vare sig man går till bönen eller någonting annat. Det har berättats i Tirmidhi från Anas att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: om en person går ut från sitt hem och säger Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Om man säger denna dua när man går ut från sitt hem. Och vi har nämnt det här förut. Vad får man för belöning? Ja. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. När vi pratar om dhikr. Då så sägs det till honom: kufita wa wuqita wa tanaha anhu shaytan. Kufita, yani det du har sagt räcker. Wa wuqit, du kommer att skyddas. Och shaitan tar ett steg bort från honom. Så denna dua är väldigt stark och väldigt viktig. Att alltid säga när man går ut från sitt hem. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Och den finns med i alla dua-böcker. Precis i början. Och Tirmidhi säger hadithen i Hasan Sahih Gharib. Salama radiyallahu anha säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa då han gick ut från sitt hem: Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Allahumma inna na'udhu bika min an nazal aw nudhil aw nadhlim aw najhal aw yujhal alayna. Det är ungefär likadant. Och Allah, vi söker skydd hos dig från att gå vilse, att liksom göra misstag, att förtrycka, att bete oss dumt eller att andra ska bete sig dumt mot oss. Denna hadith är inshallah också autentisk. Och sen så säger sheikhen att man går till moskén med sakina wa waqar. Man går till moskén med lugnt, med sansat och lugnt. Baserat på profetens uttalande sallallahu alaihi wasallam: idha sami'tum al-iqama famshu ila salat. Famshu ila salat. Wa alaykum bis-sakina wal-waqar. Wa alaykum bis-sakina fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu. Om ni har iqama så gå till moskén och gå lugnt och fridfullt. Det som ni hinner med från bönen ber ni, och det ni har missat tar ni igen. Och sheikhen säger förklaringen från den etik man ska ha när man går till moskén är att man går med sakina wa waqar. Man går till moskén lugnt, fridfullt och sansat. Och de säger här att sakina att ta'anni fil harakat wa ijtinab al abath. Sakina är att man går lugnt och fridfullt. Och al-waqar är att man beter sig sansat. Att man sänker blicken. Att man sänker rösten. Och att man inte kollar allt för mycket åt olika håll. Och hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Men här är en viktig punkt som sheikhen tar upp. Och det är sådana här saker som är väldigt viktiga. Han nämnde här i hadithen att det som ni missar, faqdu, ska ni ta igen. Taib. Ordet qada kan betyda ta igen. Och denna hadith finns i Muslim. Men sheikhen säger det som är mer autentiskt, eller som också är autentiskt, men han nämns i Bukhari och i Muslim, är där profeten säger fa'atimmu, fullborda. Det ni har missat från bönen, fullborda ni. Alltså ni kompletterade. Det här är viktigt. Ibland kommer man till salat. Du kommer i andra rakan till exempel. Eller tredje. Du har två rakar kvar att be. Okej. De här två rakar som är kvar, är det dina första rakar eller är det dina sista rakar som du ber med imamen? Och när imamen till exempel är färdig, står du då upp för att komplettera bönen eller för att ta igen de två första rakar som du missade? Och det är en fråga där de lärda har olika åsikter. Och sheikhen säger att det korrekta, Allahu alam, är den hadithen som har nämnts i Bukhari och i Muslim, att man kompletterar, man fullbordar bönen. Okej? Okay? Så när du kommer till salat för sent, så, och imamen till exempel ställs upp i tredje rakan, då är det din första raka. Du går in i bönen, det blir din första raka. Okej? Okay? Och han säger beviset på det är att när du går in i bönen, då säger du Allahu Akbar, takbirat al-ihram. Och det här är inte tillåtet att göra i andra rakan. Förstår ni? Det är ett väldigt starkt argument på att det man missar tar man igen. Och vad är färgen i att prata om detta? Jo, till exempel, om man är på första åsikten att man tar igen, då måste man ju läsa en sura efter Fatiha. Eller man ska läsa en sura efter Fatiha och i första och andra rakan, till exempel. Men det gör man inte i det här fallet. Om du har missat de två första raka och då ställer dig med imamen och ber de två sista, och så ska du be två själv, då läser du ingen sura efter de efter Fatiha i de två sista rakan. För du fullbordar bönen. Det blir dina två sista rakan. Okej? Okay. Man säger att ordet qada betyder inte bara att ta igen. Det betyder också att komplettera och att fullborda. Som Allah säger, فَقَضَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ej atemme khalquhunna. Att Allah kompletterade himlarnas skapelse under två dagar. Tayyib. Och han säger också att det här förbudet från att skynda sig till bönen. Om ni hör iqama, och det här är när man hör adhan och iqama. Iqama är den andra som kallar till bönen. Så skynda er inte till bönen. Han säger det här är generellt. Detta här förbudet är generellt. Vare sig man har hört iqama eller inte, så ska man inte skynda sig till bönen. Man ska aldrig springa till salat. Eller jogga till salat. Det spelar ingen roll om du missar. Om du missar första raka, andra, tredje, ta igen det du har missat. Om du missar hela salat, du får ändå belöning i shalat. Så det är inte, man ska absolut inte skynda sig till bönen. Och ulema nämner att det här är också någonting som påverka personens kushur, inlevelse i bönen, eller hur? Om du kommer till bönen anfådd, svettig, du anfådd, det blir jobbigt att be. Du kommer inte kunna fokusera dig och koncentrera dig. Utan gå lugnt till moskén, bisakina wal waqar. Och sen ber du det du hinner med och tar igen det du har missat. Eller komplettera det du har missat. Och så säger författaren, wa an yuqarib bayna khuttahu, att personen går i måttligt sansat, han går inte snabbt och han går inte sakta. Som sheikhen säger i förklaringen, att personen går lugnt, han går inte snabbt och han går inte sakta. För när man gör detta, när man går sansat till moskén, så blir man förlåten för synder och man blir upphöjd i nivåer. Baserat på hadithen när profeten Ali s.a.w. säger att en mans bön i jama'a, i grupp, är 25 gånger bättre än hans bön hemma och på marknaden. För detta, där hadithen fortsätter, detta för att personen gör wudu på bästa sätt och sen går ut till moskén. Och han går endast ut för avsikt för att be. Varje steg han tar höjer honom en nivå och tar bort en synd. Och när han har gjort salat så kommer änglarna ner och ber för honom. Tusalli alayhi, så länge han sitter på sin böneplats. Och de säger, alltså änglarna säger, Allahumma salli alayhi, och Allah, yani välsigna honom. Allahumma arhamhu, och Allah förbarma dig över honom. Och de fortsätter, eller han säger att personen är i salat så länge han fortsätter att vänta till nästa salat. Så det här är otroligt mycket belöning. Som vi nämnde, när du går till moskén får du belöningen av att du är i salat. När du gör salat, självklart, du är i salat. Efter salat, när du sitter kvar och väntar på nästa salat, eller sitter kvar och gör dhikr, så får du belöningen av att du är i salat. Och änglarna ber för dig om förlåtelse och rahma. Och den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Abu Huraira berättar också, som det finns i Sahih Muslim, för att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: ska jag inte berätta vilken av gärningar med vilken Allah suddar bort synder och höjer folk i nivåer? De sa: jo, ja Rasulullah. Han sa: isbaqul wudu fil ala al makare, att utföra wudu under svåra omständigheter, och att ha många steg till moskén, och att vänta på bön efter bön. Fadalikum ribat, fadalikum ribat. Detta är att är ribat, och ribat betyder att vaka över muslimerna vid gränsen. Vet ni, det är krig, jihad. Personer som sitter och vakar vid gränsen och vakar över armén och så vidare. Det kallas för ribat. Och det är en av de bästa gärningarna som finns. Så han sa att det här är ribat. Att utföra wudu under svåra förhållanden. Och att ha många steg till moskén och att vänta på bön. Du sitter och ber en salah och väntar på nästa salah. Det finns otroligt mycket belöning i detta. En fråga som inte nämns här, men andra ulema har nämnt det. Det står här: personer som gör wudu under svåra omständigheter. Betyder det att man tar en flaska med iskallt vatten och går ut i snön och gör wudu och fryser? Ja? Det är svåra förhållanden, eller hur? Ja? Är det det som menas med hadithen? Med Mustafa?
Men man skulle
göra det lättaste. Men det här är personer som inte har något annat alternativ. Han har bara, alltså han är i en svår situation och gör wudu under svåra förhållanden. På tåget, lite vatten, eller det är jättesvårt, det är trångt, men han gör verkligen wudu så gott han kan, förstår ni? Det är det som menas. Inte att personen gör det svårt för sig själv. Man ska aldrig som muslim göra det svårt för sig själv, om du har möjligheten att göra det lätt. Eller hur? Och sen sa han då att gå många steg till moskén och att vänta på salah efter den som man har bett. Och sheikhen säger en annan fayda här. Han säger, den här belöningen, att det är en ribat och att personen väntar, han får belöning som att han gör salah, och att han blir förlåten för synder och höjer sin nivåer. Det gäller inte bara stegen han tar till moskén, utan det gäller också stegen han tar hem från moskén. Många tror att det är bara belöningen till moskén, men det är också belöningen hem från moskén. Okej? Okay? Och han nämner bevis på detta. Hadith också som finns i Sahih Muslim från Abi, från Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, att det fanns en man i Medina. Och de sa: vi vet ingen man, eller vi visste ingen man som bodde längre bort från moskén än den här mannen. Och han missade aldrig en bön. Så man sa till honom: varför köper du inte en åsna för? Som du kan rida med på natten och när det är kokhett, alltså vid middagstiden. Och då så sa den här mannen att: jag skulle inte ens vilja bo bredvid moskén. Jag vill att det ska skrivas belöning för mig för varje steg jag tar till moskén och för varje steg jag tar hem från moskén. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: qad jama'a Allahu laka dhalika kullu, att du har fått allt detta. Genom belöning för varje steg du tar till moskén och hem från moskén. Så vad är belöningen för stegen man tar till moskén? Jamal. Två belöningar. Ta bort synder och man får belöning. Eller man höjs i nivåer. Darajat, självklart. Och sen nämnde författaren en hadith som inte är autentisk. Som man ska säga när man går till moskén. Eller som om det vore autentisk. Men den är inte autentisk. Att: o Allah, jag ber dig vid rättigheten av de som ber till dig. Jag har endast gått ut uppriktigt, jag har inte gått ut i högmod och så vidare. Sheikhen säger att den här hadithen är svag, den är inte autentisk. Så vi hoppar till nästa punkt. Och det är den autentiska duan som man säger till när man går till moskén. Författaren säger att man ska säga: Allahumma ija'al fi qalbi nuran, وفي لساني نورا وجعل في بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا اللهم أعطيني نورا. Att man ska säga, åh Allah, ge mig ljus i hjärtat. Ge mig ljus på tungan. Ge mig ljus i synen. På min högra sida, på min vänstra sida, över mig och under mig. Och Allah, fullborda mitt ljus. Och den här duan har nämnts att profeten har sagt när han har stått upp för att be på natten. I Sahih Bukhari och Sahih Muslim. I hadithen av Abdullah ibn Abbas, när han sov över hos profetens fru, alayhi salam, som var hans moster. Han sov över en natt med profeten, sallallahu alayhi salam, hos sin moster som var Maimona. Och han berättade att profeten, alayhi salam, sa den här duan när han gick till salat al-subh, när han gick till fajr. Och i Muslim, Sahih Muslim, nämns det liknande hadith. Men där nämner profeten, alayhi salam, 12 punkter. Han ber om ljus i 12 saker. Och det är Allahumma ja'al fi qalbi nuran, och Allah ge mig ljus i hjärtat. Ge mig ljus på tungan. Ge mig ljus i hörseln. Ge mig ljus i synen. Ge mig ljus över mig, under mig, på min högra sida, på min vänstra sida, framför mig, bakom mig. Ge mig ljus inom mig själv. Wa a'zim li nura, och gör mitt ljus stort, eller fullborda mitt ljus. Så det är 12 saker han bad om ljus här. Och Sheikhen säger att Allah Ta'ala har beskrivit Koranen som ett ljus. Då Allah Ta'ala säger: "Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Så har vi låtit dig få del av en helig ingivelse. För visste du inte vad uppenbarelsen betydde, och inte heller vad sann tro innebar. Men vi har gett dig detta budskap som ett ljus. Vi har gett dig, alltså Muhammed, detta budskap som ett ljus, med vilket du ska leda dem till det som vi vill av våra tjänare. Du ska leda dem vi vill av våra tjänare. Leda dem till den raka vägen. Så Allah beskriver här Koranen som ett ljus. Och Allah beskriver också profeten som ett ljus, alaihi salam. Då han säger: "Ja ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira." Sänd bud, vi har sänt dig som ett vittne. Mubashir, som en glädjebärare, som kommer med glädjebudskap. Wa nadhira, du kommer och varnar folket. Och en kallare, wa da'iyan ila Allah, en kallare till Allah, bi idhnihi, med Allahs vilja, wa sirajan munira. Och sirajan munira betyder ett starkt lysande ljus. Och Sheikhen säger här att Koranen och profetens ljus är vägledning och framgång. Så muslimen kallar Allah subhanahu wa ta'ala med den här duan för att få del av det här ljuset, alltså vägledningens ljus, i sitt hjärta och i sina sinnen och i det som omger honom, så att han blir fast på religionen och att hans hjärta då är upplyst med iman, att han fruktar Allah och vänder sig till Allah och andra saker som hjärtat gör, och att hans syn blir ljus, alltså att hans syn får vägledningens ljus, betyder att han inte kollar på haram, att hörseln får vägledningens ljus, att han inte lyssnar på haram, och att talet får vägledningens ljus, att han inte talar med det som är förbjudet. Och att då vägledningens ljus tar över hans hjärta, hans sinnen och hans, det som är runt omkring honom. Så den här hadithen bevisar då att man ska säga denna dua när man går ut till bönen, till salat. Men här är en viktig punkt också, att när Allah Ta'ala beskrev profeten Muhammed som ljus, betyder inte att profeten Muhammed al-Islam är skapad av ljus, som vissa sekter påstår, utan profeten Muhammed al-Islam är en människa. Kul innama ana basharun mithlukum. Säg, Allah säger, säg Muhammed, jag är en människa som er. Yuha ilay. Skillnaden är att han får uppenbarelse. Han är skapt av det som vi människor är skapta av. Han är inte skapt av ljus, som sufisterna säger. Denna hadith är påhittad och den är lugn. Men vad som menas är att han, det han kommer med är ett ljus, och det han kallar till är ett ljus. Förstår ni? På det sättet. Alltså det är vägledningen här. Iman. Det som han kommer och det som han kallar till. Och det är det som varje människa ska söka. Och sen säger författaren, och när han går till moskén, när han går in i moskén, så är det rekommenderat att han först går in med sin högra fot och säger bismillah, a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa bisultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma gfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatika. Och när han går ut från moskén så går han ut med vänster fot och säger waftah li abwab fadlika. An-Nawawi förklaring. An-Nawawi säger i förklaringen på Sahih Muslim vad som kan betyda. En princip i religionen som är alltså oavbruten, som är välkänd kan man säga, är att det är rekommenderat att börja med höger i de saker som är bra, som har med renlighet och skönhet att göra. Att alltid börja med höger. Och motsatsen, att med de saker som är dåliga börjar man med vänster. För det finns i Sahih Bukhari och i Sahih Muslim från Aisha radiyallahu anha att profeten a.s. tyckte om att börja med höger i alla sina angelägenheter. När han kammade håret, när han satte på sig skorna och när han tvättade sig, så började han med höger. Kamma håret, tvätta sig, sätta på sig skorna. Så började han med höger. Så det här är en generell princip, att det är rekommenderat att börja med höger i allting som är gott, där man gör sig fin och så vidare. Eller hur? Och vänster används till att ta bort det som är smutsigt och så vidare. Gällande att gå in i moskén med höger fot, finns det något bevis för det? Ja. Den här hadithen är inte direkt, men han nämner här en hadith som finns i Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim, från Anas, att Anas brukade säga, från sunna när du går in i moskén är att du börjar med höger fot, och när du går ut att du först går ut med vänster foten. Och Al-Hakim säger denna hadith är sahih på muslims villkor, och al-Wahhabi håller med om detta. Och när en sahabi säger från sunnan är att man gör si och så, vad säger vi då? Att det är en sahabi som har sagt detta, eller att vi kan tillskriva det profeten alaihissalam? Kan man tillskriva profeten detta uttalande? Eller denna dygd? Ja? Det finns vissa hadither där en sahabi säger från sunnan är att man gör si och så. Taib. Alltså inte att profeten har sagt. En sahabi säger från sunna är att man gör si och så. Till exempel här, från sunna är att man går in med höger fot i moskén. Kan vi då tillskriva profeten detta uttalande? Ja? Josef? Ja, det kan man. Nej, för de säger att i kunskapen om hadith, om en sahabi säger från sunna är si och så, då kan man tillskriva det profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. För vad sahaba menar med sunna är det som profeten har gjort alaihi salatu wasallam. Så man går in med höger fot. Och gällande de här dua som man säger, så nämner han i bevisen för dem, som författaren nämnde då, i Sahih Muslim så har det berättats från Abi Humaid att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, om någon av er går in i moskén så ska han säga Allahumma iftah li abwab rahmatika, och Allah öppnar till mig dörrarna till barmhärtighet. Och om han går ut så ska han säga Allahumma inni as'aluka min fadlik. Om han går ut sven, och Allah, jag ber dig om din dygd, om det goda, din välsignelse, din nåd och så vidare. Och i Abi Dawud finns det en hadith från Ibn Umar radiyallahu anhuma, av Amr ibn al-As, att profeten alayhi salam brukade säga när han gick in i moskén: A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. A'udhu billahi al-azim, jag söker skydd hos Allah den stora, och från hans, med hans ädla ansikte och hans stora makt, eller hans gamla makt, att från ash-shaytanir rajim, från den förbannade djävulen. Och den här hadith är också autentisk. Och gällande det han nämnde också här, att säga bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, när man går in i moskén. Han nämnde att där finns det också hadither som tillsammans blir autentiska. Att det också är rekommenderat att säga när man går in i moskén: bismillah, Allahumma salli ala, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Och Sheikh bin Baz rahimahullah säger i hans förklaring på hur man ska göra hajj: om någon av er kommer till den heliga moskén i Mekka, så är det rekommenderat att först börja med höger foten och säga bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah. A'udhu billahi al-azim wa buwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Allahumma aftah li abwab rahmatika. Och han säger att detta säger man också när man går in i alla andra moskéer. Och det finns ingen specifik dua som man säger när man går in i moskén i Mekka. Alltså moskén i Mekka, där säger man denna dua, och denna dua säger man också när man går in i vilken moské som helst. Men man kan ju också välja en av dessa dua. Förstår ni? Att du till exempel säger då Allahumma aftah li abwab rahmatika när du går in. Eller du kan säga A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Eller bismillah, Allahumma salli bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, och så vidare. Eller så kan man lägga ihop då, för alla tre har ju nämnts. Taib, vad är sammanbandet med att man frågar om rahman när man går in i moskén? Sheikhen säger att du kommer ju till moskén för att söka Allahs rahma, eller hur? Varför går du till moskén för att be för? För att få Allahs rahma. Så det passar väldigt bra att du ber om Allahs rahma när du går in i moskén. Och varför ber du om Allahs fadl, Allahs nåd och det goda när du går ut från moskén? Allah Ta'ala nämner det här i surat al-Jum'ah, att efter fredagsbönen så gå ut från moskén. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Om bönen är slut, sprid er på jorden. Alltså gå ut, gå tillbaka till era sysslor. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Och sök det goda som Allah har givit dig. Eller hur? Så det passar väldigt bra att du går ut från moskén och söker din risk. Du jobbar och sysselsätter dig och söker det goda i detta liv. Och sen den sista punkten som Sheikhen tar upp, eller näst sista punkten, är det här med tahiyyat al-masjid. Författaren säger: när man går in i moskén ska man inte sätta sig tills att man har bett två rakat. Baserat på hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam sa: om någon av er går in i moskén ska han inte sätta sig tills att han har bett två rakat. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim, berättad av Abi Qatada. Taib, Sheikh Abdelmasih säger att man ska inte sätta sig förrän man har bett två rakat. Han säger det här ska inte feltolkas. Vad händer om man ber mer än två rakat? Kan du sätta dig då? Ja, han säger ja. Vad som menas är inte ordagrant två rakat, utan du ska inte sätta dig förrän du har bett. Det är det som menas. Och han säger det minsta bönen man kan be är två rakat. Okej? Okay? Och den här bön kallas för tahiyyatul masjid. Och han nämner också att vissa av de lärda har sagt att denna bön ska bes vilken tid man än går in i moskén. Vare sig det är efter salat al-asr eller salat al-fajr, så ska man be den innan man sätter sig. Så denna tid då det är ogillat att be. Men andra säger nej, man ska inte be den efter asr och efter fajr. För profeten alayhi salam har sagt: det finns ingen salat efter asr tills det att solen går ner, och det finns ingen salat efter fajr tills det att solen går upp. Berättade av Bukhari och av Muslim. Och Sheikhen säger att den som väljer en av dessa åsikter ska inte klandra den andra. Förstår ni? Att om en person väljer att be efter asr när han går in i moskén, och en annan väljer att sätta sig för att det är ogillat att be, då ska den ena inte klandra den andra. Båda har stöd för det som de säger. Och det här är viktigt i ihtilaf. Många ungdomar, många nypraktiserande, nya muslimer, fastnar ibland för en åsikt och blir väldigt trångsynta och tror att det är den enda sanningen som finns. Det finns bara, det är bara, de ser bara en sak framför sig. Namn. En av dessa åsikter är rätt och den andra är fel. Men den som sätter sig har bevis. Och den som ber har bevis. Och båda har selef. De har ulema som har sagt att man kan be. Och båda har starka bevis. Så det finns vissa frågor där man inte kan klandra. Man kan diskutera frågan. Broder, vad har du för bevis? Varför? Si och så. Mitt bevis är starkare. Kolla med den här boken och så vidare. På ett fint sätt. Med respekt, eller hur? Och Ibn Taymiyyah säger att två personer tjafsar om ikhtilaf i såna här frågor tyder på att de är okunniga. De är juhal. Förstår ni? De är okunniga, de är juhal. Och det blir ofta så ibland att ungdomar börjar tjafsa om saker som är ibland, alltså lärda har olika åsikter i denna fråga utan att bråka. Det ibland måste ha lite förståelse för dessa ikhtilaf-frågor. Och Sheikhen säger om man går in i moskén efter adhan, då kan man slå ihop ratiba, de här sunnabönerna som man ber före dhuhr, efter dhuhr och så vidare, med tahiyyat al-masjid. Alltså man behöver inte be två raka tahiyyat al-masjid och sen ställa sig upp och be två raka ratiba till exempel. Utan han säger att man kan be sin ratiba, sunnabön, och det kommer räknas som tahiyyat al-masjid. Vi tänkte läsa lite här också från förklaringen på Bulugh al-Maram just gällande den här frågan att be tahiyyat al-masjid. Och en viktig fråga är denna bön obligatorisk eller inte? Vad säger ni? Är det wajib att be två raka innan man sätter sig i moskén? Och här talar vi inte om bönelokaler. Vi talar om moské. Är det wajib att be, då betyder det att det är haram att sätta sig. Ja. Är det rekommenderat att be, då är det okej att sätta sig. Och du har missat någonting som är bra. Och Allah, de flesta av ulema säger att det är rekommenderat, starkt rekommenderat. Och de använder till exempel hadithen där profeten sa till en man, alaihissalam, han sa till en man som gick förbi i moskén, han gick över folk för att sätta sig. Och då så sa profeten, alaihissalam, ijlis faqad adait. Sätt dig, du har stört folk. Vad sa han till mannen som stod? Sätt dig, du har stört folk. Han sa inte ber att få raka och sätt dig. Okej? Och det använder vissa som bevis. Och han sa också till mannen som han lärde islams hempelare, den här beduinen. Han sa islams böner är fem. Och han nämnde inte tahiyyat al-masjid som en sjätte bön. Okej? Många tycker det är starkt, eller hur? Men då besvarar ulema och säger nej. De här fem bönerna måste alla be. Det finns ingen ursäkt. Men det finns folk som inte ber tahiyyat al-masjid. Som till exempel, låt oss säga att en kvinna aldrig går till moskén. Om vi säger att de obligatoriska bönerna är de här fem plus tahiyyat al-masjid, då betyder det att den här kvinnan någon gång i livet måste gå till moskén och ber tahiyyat al-masjid. Förstår ni? De säger, många som säger att den är obligatorisk. Den är obligatorisk om man går in i moskén. Och de använder som exempel, om en person avlägger en ed, han säger wallahi Allah, wallahi om du gör mig frisk så ska jag be 10 raka i tacksamhet till dig. Okej? Okay? Och Allah gör honom frisk. Blir den här bönen obligatorisk eller inte? Den blir wajib. Den blir obligatorisk. Han har gjort den obligatorisk på sig själv. Så det finns obligatoriska böner utöver dessa fem. Och de nämner också till exempel idbönen. Ska ingen be id? Jag säger att de här bönerna, fem måste alla be. Men de här andra kan bli obligatoriska för vissa i vissa situationer och så vidare. Men den här personen kanske var beduin. Han kanske inte behövde komma och be idbönen. Och så vidare. Så det finns böner som kan bli obligatoriska utöver dessa fem. Beroende på om man har gjort en ed eller om man går in i moskén eller om det är id och så vidare. Okay? Men i grunden är islams böner fem. Och sen finns det böner som kan bli obligatoriska i vissa. Och det finns också andra starka bevis på att man ska be. Till exempel profeten Al-Islam stod och gav khutba en dag i moskén. En man kom in och satte sig. Och Mohammed s.a.w. han sa till mannen, har du bett? Han sa nej. Han sa, ställ dig upp och be två lätta raka eller två korta raka. Och då säger ulema, att lyssna på khutban, är det wajib eller sunna? Ja? Wajib. Han skulle inte beordra honom med någonting som är sunna, som skulle distrahera honom från någonting som är wajib. Det är också wajib att be två raka innan man sätter sig. Förstår ni? Och den här hadithen är bland de starkaste bevisen. Om någon av er går in i moskén ska han inte sätta sig förrän han ber två raka. Är det inte klart och tydligt? Man ska inte sätta sig förrän man ber två raka. Så det är en väldigt viktig fråga. Men det bästa är att alltid be. Varför ska man sätta sig om man inte har en ursäkt? En annan fråga är om man kommer in i moskén och sätter sig och glömmer bort att be. Ska man då ställa sig upp och be? I den hadithen, vi förstår av hadithen egentligen att man ska inte sätta sig förrän man har bett för raka. Eller om du har satt dig, då är det redan för sent. Så kan man tolka hadithen. Men han säger här, Sheikh Bassam, att många av ulema säger att om man inte har suttit allt för länge, då kan man ta igen dessa två raka. Som det berättas i Ibn Hibban från Abi Dharr, att han sa, att profeten al-Islam kom in i moskén, att Abu Dharr kom in i moskén och profeten sa till honom sallallahu alaihi wasallam, har du bett två raka? Han sa nej. Han sa, ställ dig upp och be dem. Ställ dig upp och be dem. Det är ett bevis på att om du inte har gjort det så kan du ändå ställa dig upp och be dem. Om du har glömt dem eller någon var okunnig och så vidare, så kan han ställa sig upp och be dem även om han har suttit sig. En annan viktig sak är också, om man går in i moskén och de ber wajib-bön, de ber en fard-bön, dhuhr eller asr eller maghrib eller isha eller fajr, ska man då ställa sig och be två rakat tahiyyat al-masjid? Ja? Det finns folk som gör det. Får man göra det, Mustafa?
Alltså man ber ju med jamaat två rakat där, man ber med dem. Så man går in i jamaat, man ber inte.
Precis, man ber med jamaat. Okay. Och det viktiga är att man ber innan man sätter sig. Inte vilken bön man ber, utan du ber innan du sätter dig. Du ska inte sätta dig förrän du har bett. Spelar ingen roll om du ber dhuhr eller asr. Det är också tahiyyat al-masjid. Okej? Men generellt det finns ett ännu starkare och klarare bevis. Och det är hadithen där profeten al-Islam han sa, إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Om man har kallat till bönen, om man börjar be, då finns det ingen bön förutom den obligatoriska. Alltså all annan bön är ogiltig. Så man kan inte påbörja en sunna bön när de ber fardbön. Hanafis säger att det är tillåtet i Abu Hanifas madhab, att det är tillåtet i Fajr till exempel, att man kommer in i moskén och imamen ber Fajr, så kan man ställa sig och be två raka sunnet till Fajr om man inte har gjort det. Men det här är en svag åsikt, den går emot den klara tydliga hadithen. Allah, kanske Abu Hanifa inte kände till denna hadith. Men, och vi har själv sett den, vi var i Medina, finns många som följer Hanafi madhab där från Pakistan och så. De kommer in i moskén i Fajr och ställer sig och ber sunnabön. För de säger att Fajr är lång och sunnabönen är kort, du hinner med. Men det argumentet håller inte, för profeten al-Islam har förbjudit att man ska be någon annan bön när det är obligatorisk bön. Tayyib, den här viktiga frågan, får man be tahiyyat al-masjid i de tider det är ogillat att be? Alltså efter asr och efter Fajr. Tayyib, får man be dessa tider? Det finns olika åsikter. Han säger al-Hanafiyya, wal-Malikiyya, wal-Hanabila. Dessa tre madhabs, Hanafi och Maliki och Imam Ahmed, säger att man inte får be efter Asr och efter Fajr. Förutom den enda sunna bön man får be, de säger ingen sunna bön, förutom två raka när man har gjort tawaf runt Kaaba, då ska man be två raka. Förutom Abu Hanifas madhab, de säger du får inte be dem heller. Okay. Så Maliki och Imam Ahmed säger att du får be två raka efter tawaf. Annars får du inte be någon sunna efter asr och efter Fajr. Imam Shafi'i däremot, och Imam Ahmed i den här riwaya, säger att förbudet i hadithen, att man inte får be efter Asr och efter Fajr, är nafil al-mutlaq, är frivillig bön utan någon orsak. En person ställer sig efter Fajr och säger jag ska be 10 raka sunnah. Det här är förbjudet. Det är det som menas med hadith. Men de säger varje sunnahbön som har en ursäkt, som att gå in i moskén, en person har missat sunnah till Fajr, han kan be den efter Fajr, och det här finns det hadith på, och så vidare. Du har en ursäkt att be dessa böner. Det här är tillåtet. Okej? Okay? Och Ibn Taymiyyah säger också den här åsikten att det är tillåtet att be på dessa ogillade, dessa tider då det är ogillat att be, om man har en ursäkt. Okej? Okay? Och Allah, det är den starkaste åsikten, att man får be efter Fajr och efter Asr om man har en ursäkt. Till exempel man ska be istikhara, man går in i moskén, man har gjort tawaf, man har missat sunnet till Fajr och så vidare. Och det finns många bevis på detta. Det är så mycket bevis på detta. Till exempel det var en sahabi som bad för raka sunna efter Fajr som hade missat dem. Och profeten Al-Islam godkände det han gjorde. En annan gång i Fajr, i Hajj, så gjorde de Fajr och efter bönen så såg de att två av sahaba satt längst bak i moskén. Han sa, vad är det mer? Varför ber ni inte? Är ni inte muslimer? De sa, jo, men vi har bett i våra tält. Vi har redan bett. Han sa, om ni kommer till jama'a och ni kommer till moskén och de ber jama'a, så ska ni be med dem. Och det kommer vara frivillig bön för er. Alltså om ni redan har bett. Och det här var i vilken bön? Fajr. Så han sa till de här sahaba att de skulle be sunna bön med jama'a efter det att de hade bett obligatorisk bön. Hänger ni med? Det finns många andra liknande bevis på att det är tillåtet. Men Allah, en viss andra ulema som Sheikh Muqbil, rahimahullah, säger att det är extra ogillat att be precis innan maghrib och precis innan soluppgången. Det är då man inte får be. Alltså du kan be sunnabön efter Asr eller efter Fajr om du har en anledning. Men du ska aldrig be före maghrib, strax före de här 10 minuterna och före soluppgången. Det är då förbudet verkligen är starkt. Då profeten Al-Islam, han sa att solen går upp mellan shaitans horn. Solen går upp mellan satans horn. Och det är då som soldyrkarna ber till solen. Så Sheikh Mokbis elever brukar nämna att Sheikhen, han går in i moskén innan Maghrib, brukar stå. Och det finns andra som också gör det. De sätter sig inte, de står och väntar på att de gör adan. Att tiden går in, då ber de och så sätter de sig. Förstår ni? Så Allah, det är också en slags förklaring på hadithen. Du får inte be, men du får be, men inte strax innan maghrib. Okej? Okay? Allan, det är en åsikt som jag tycker verkar väldigt, väldigt stark. Okej? Okay? Och sen sista punkten som författaren nämner är att när man är i moskén så ska man وَيَشْتَغِلْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَوْ يَسْكُتْ. Han sysselsätter sig med att nämna Allah eller så är han tyst. Personen som har gått i moskén. وَلَا يَخُوذُ فِي حَدِيثِ الدُّنْيَا. Och han pratar inte om världsliga saker. فَمَدَامَ كَذَلِكَ فَهُوَ فِي الصَّلَةِ. Och så länge han fortsätter så här så räknas det som att han är i bön. Och änglarna ber om förlåtelse för honom. Så länge han inte stör folk eller tappar sin wudu. Och sheikhen säger förklaringen att om en muslim går in i moskén och ber ratiba eller tahiyat al-masjid, ska han sysselsätta sig med att läsa Koranen, dhikr eller dua. Och inte prata om världsliga saker eller syssla med världsliga saker. För han är i moskén och han är i salah. Och den som är i salah ska inte sysselsätta sig med någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala.
Vad sa du om det första? Man inte pratar i bönen.
Nej, det handlar inte om salah. Det handlar om att inte prata om världsliga saker i moskén. Och han nämnde beviset att personen som väntar på salah är i salah. Förstår du? Det är det som är beviset. Personen som är i salah väntar på salah. Den som väntar på salah är i salah. Den som går till salah är i salah. Och den som är i salam ska inte sysselsätta sig med världsliga saker. Förstår du? Du är inte riktigt i salam om du går till moskén. Förstår du? Om du ringer, det är inte haram att svara i telefonen. Men generellt så ska du tänka på att det är som en form av dyrkan. Eller hur? Och då ska du göra det som du gör i salam. Tänka på Allah och göra dhikr och så vidare. Och det har nämnts i andra hadither också. Att personen är i salah så länge han inte skadar någon eller tappar sin wudu. Så hadithen bevisar, säger sheikhen, att personen är i salah så länge han väntar på salah. Och att personen räknas som att han då ber så länge han inte skadar någon eller tappar sin wudu. Vad menas med att skada någon? Att skada någon människa med en gärning eller med ett uttalande. Eller att tappa sin wudu, då räknas han inte länge som att han är i salah. För man måste ha wudu för att göra salah. Så mycket belöning finns det i att gå till moskén med wudu och sitta och vänta på salah. Och när man är i moskén är det också viktigt att man sysselsätter sig med det som man ska göra i moskén. Som profeten Al-Islam sa till beduiner som kom och kissade i moskén. Han sa, moskéerna har inte byggts för detta. Moskéerna har byggts för att göra salah. Läsa Koran och göra dhikr. Okej? Okay? Det är det som moskéerna är till för. Och många ungdomar idag gör fel. De går till moskén och sitter och skojar och snackar. Och bara pratar världsliga saker. Det är inte det som moskéerna är till för. Och ännu värre, vissa sekter har gjort moskéerna till vallokaler när det är val. Pratar politik. Och gör massa saker som är haram. Och som inte är tillåtna i moskén. Moskén ska respekteras i islam. Eller hur? Det är väldigt viktigt att man tänker på det. Moskén, du kommer till moskén, du ber till masjid, du sysselsätter dig med dhikr och så vidare. Många ungdomar tyvärr, de, till och med folk som kommer hit kanske, eller som beter sig ibland lite så här, som att gamla gubbar går till moskén och de marschallar, de ber och de läser Koran. Och vi kommer ungdomar, fob och skägg, och vi står och pratar och skrattar och pratar i telefonen och stör andra kanske. Ser det bra ut? Ja. Det ser inte bra ut. Eller hur? Det är vi som borde vara i första raden. Eller hur? Vi som borde sitta och läsa Koran, memorera Koran. Stänga mobilen först och så vidare. Eller hur? Så det ska man tänka på. Att moskén är, ska äras. Den har en hurma. Det är en slags helgedom. Som ska äras. Så vi avrundar där. Och nästa kapitel, nästa vecka, är Bab Sifat Salah. Beskrivningen av profetens bön sallallahu alaihi wa sallam. Och det kommer inshallah bli mycket intressant. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad.